Vi fortsätter intervjuserien tillsammans med fotbollsspelaren Linda Sällström. Hon har ju spottat i mål i Finland, i Sverige och i Frankrike. I Sverige har hon spelat för klubbarna Djurgårdens IF, Linköpings FC och Vittsjö GIK. För tillfället så lirar hon boll i Paris FC. Och Linda är ju givetvis också med i finska landslaget. Och tillsammans med Linda diskuterar vi bland annat det här.
Jag får inte likadana sådana matkomor och att man känner sig så att man har liksom, som de säger i USA, meat baby i magen. Att man känner sig lite halvt gravid när man har tryckt i sig så mycket kött, utan det, livet känns bra. Så frågar vår kapten att vad är det som sägs, vad är det som händer? Hon funderar en stund och så sa hon, don't be a flower in a bazooka. Jag håller på med stavhopp och häcklöpning och jag är faktiskt finsk mästare i båda grenarna i flickor 15 år.
Hej på dig Linda, allt bra med dig?
Hej, det är bara bra, tack.
Fantastiskt. Jo, riktigt, riktigt bra. Vi har en fin tisdag här i Vasa för tillfället. Jag hade storm igår, men nu så är det fint och härligt väder. Vad är ni för väder där du befinner dig för tillfället? Och var är du för tillfället?
Jag är i Paris. Jag har inte varit ute på, vad är det, 48 timmar nu. Mm. Vi har lite restriktioner här och igår hade vi ingen fotbollsträning, så då lämnade inte lägenheten överhuvudtaget. Så jag har egentligen ingen koll på hur varmt det är ute, men ja, det ser ut som höstväder här med.
Just det, ja, men hösten är ju fin den också. Hörru, ni hade just en fotbollsmatch mot Skottland och då läste jag en intervju att du själv hade pekat ut dig själv som den svagaste länken i den kvalmatchen. Varför det?
Ja, men jag har gjort bättre matcher kan jag säga. Mm. Men ja, det blev inte så mycket anfallsspel och det lilla anfallsspel jag spelade så är jag kanske inte riktigt nöjd med. Mm. Med det jag åstadkom, men det spelar ingen roll. Vi vann matchen och det är det enda som räknas.
Mm. Det är ju en spännande grupp för tillfället och en väldigt viktig vinst för er mot Skottland. Vad ska allt ske nu för att ni ska ta er vidare?
Mm, vi kommer att möta Skottland borta ännu i december. Och efter det har vi ännu Portugal på hemmaplan och Cypern borta. Och det gäller att vi fortfarande tar poäng. Allt är fortfarande helt öppet, men allt är i våra egna händer.
Mm. Blir det extra nervös när man leder och allt är i egna händerna?
Mm. Nej, jag gillar nog att vara i den här sitsen istället för att behöva lita på att andra matchers resultat. Jag tycker om att sitta i förarsätet.
Ja, men perfekt. Och förarsätet ska du synnerligen få sitta i nu, för nu kommer du att få massvis med knepiga frågor av en salig blandning av personer. Är du beredd för frågorna?
Jajamän.
Vi börjar med Hanna Lagerström. Hon har två frågor till dig och den första frågan lyder på följande sätt.
Vad är den optimala maten att äta innan en match?
Det brukar, ja, vi blir bjudna på maten, vi får inte själv här i Frankrike bestämma vad vi äter, utan vi äter det som bjuds på. Men det är ris och pasta och så brukar det vara kyckling till, men jag är nu för tiden, äter jag inte kött någon mer, så då skippar jag kycklingen. Utan det blir mycket kolhydrater med pasta och lite sås till, tomatsås eller lite grönsaker till. Men kolhydraterna är det viktigaste innan matchen.
Mm, du är alltså vegetarian?
Ja, jag äter fisken då. Jag har skippat allt med fjädrar och päls.
Just det. Det här, märker du? Skulle du säga att du märker någon skillnad sett på återhämtning och förberedelse sett i kosten?
Ja, alltså jag känner mig ändå lite lättare i kroppen. Jag var den största köttätaren och älskaren förut. Och jag kunde verkligen få såna riktiga cravings och bara tryckte i mig kött. Ja. Men så tänkte jag, nej, men behöver jag verkligen äta så här mycket kött och kanske jag kan dra ner på det. Och så bestämde jag mig för att testa och ganska fort märkte jag att efter typ 2 veckor så börja känna mig liksom mer äcklad av tanken på kött. Och det hade jag aldrig förväntat mig. Och jag har märkt att jag får inte likadana sådana matkomor och att man känner sig så att man har en liksom, som de säger i USA, meat baby i magen. Att man känner sig lite halvt gravid när man har tryckt i sig så mycket kött. Utan livet känns bra.
Är du intressant snackis där inledningsvis? Vi ska det här fortsätta med en till intressant fråga som du också har fått av Hanna Lagerström. Och den frågan lyder på följande sätt.
Vad är ditt tips till unga kvinnor som skulle vilja göra karriär i en mansdominerad bransch?
Det gäller bara att ta för sig och lita på sina förmågor och inte vara där och be om ursäkt, utan hävda sig och lita på det att man är precis lika bra och lika mycket värd som de runt omkring en.
Mm. Tack för det svaret. Vi ska gå vidare nu till Fredrik Furus fråga. Han har också en fråga om fotbollen. Den är på följande sätt.
Linda, fotboll är en av mina största passioner och den tävlar konstant med musiken om första platsen. Har du någon passion eller något intresse som konkurrerar med fotbollen?
Jag kan väl säga läkarstudierna. Jag pluggar till läkare vid sidan av, fast just nu har jag studieuppehåll på grund av fotbollsspelande här i Frankrike, men ja, jag har verkligen insett att medicin och människokroppen är något som verkligen fascinerar och intresserar mig.
Mm. Det här, hur går det att kombinera fotboll med studerande? Jag menar, det är väl ganska mycket studier?
Japp, och just nu går det ju inte. Därför har jag uppehåll, för det är så mycket studier som ska göras på plats, men tanken är att jag så snart som möjligt ska kunna fortsätta plugga också vid sidan av fotbollen.
Om du får en skada eller en av dina lagkamrater får en skada och som sagt du är lite intresserad av det, sätter du dig in på ett annat sätt i den skadan? Kanske googlar lite och funderar lite och kanske då på det sättet studerar eller lär dig lite på fotbollsplanen sett i skador?
Ja, jag fick ett landslagsläger fick jag assistera lagläkaren när en spelare skulle sys. Så då fick jag vara med och hjälpa till. Jag satt inte själv stygnen, jag inte kommit så långt i mina läkarstudier ännu att jag själv skulle kunna sy, men jag fick vara med och hjälpa till.
Ser du bara,
det var roligt.
Vad intressant alltså.
Mm-hmm.
Och sedan då fortsätta med fotboll.
Japp.
Gärna. Men det är bra det med till multitask.
Ja, eller hur?
Ja, exakt. Det här, nej, men vi ska lämna Fredrik Furus fråga där och så fortsätter vi med Hans Martins fråga som lyder på följande sätt.
Kan du franska och vilket är ditt favoritlag?
Oui, je parle un petit peu français.
Ah, alltså,
jag har lärt mig en del, men absolut inte flytande, men jag enkla konversationer och beställa på restaurang och så. Det är inga problem nog med.
Mm-hmm. Och favoritlaget då? Hans Martin funderade också.
Jag har egentligen inget sånt favoritlag. Kan man säga finska landslag?
Man kan säga finska landslaget. Det här, men det med franskan och sett till fotbollslag som du spelar i, hur går konversationen där? Jag menar, ni måste ju ha en tränare som berättar om vad som ska göras, taktik och så vidare. Vilket språk går det på?
Allt är på franska, så i början var det ju lite svårt. Men som sagt, jag har lärt mig mer och mer och nu hänger jag ändå redan med. Men i början var det väldigt svårt och det är flera i laget också som inte talar överhuvudtaget engelska, så det var lite krångligt i början och jag kommer ihåg en träning, tränaren snackade och förklarade något mitt under träningen och gav instruktioner och så frågade vår kapten att vad är det som sägs, vad är det som händer. Hon funderade en stund och så sa hon: "Don't be a flower in a bazooka." Jag bara, va?
What?
Hon bara, yes, it's a French expression. Och jag bara, jaha, det här hjälpte inte mig överhuvudtaget. Vad det som händer överhuvudtaget runt omkring mig. Men ja, don't be a flower in a bazooka. Det var rådet, det var det tränaren hade sagt.
Jag kan bra tänka mig, alltså, du far på jobbet och hänger inte riktigt med. Jag menar, fotboll kan du ju. Jag menar, du kan spela fotboll, du kanske ser att någon är på väg att passa en passning dit och du kanske möter, du kanske förstår, alltså du har en viss spelförståelse, men konversationen lämnar bort på många håll, så jag måste nog va, jag kan ju tänka mig att om jag själv skulle vara på det här jobbet, säg, nu jobbar i radion och mitt alltså ska allt som jag ska göra i mitt program, jag får bara läsa, säg, franska texter i början, det skulle bli till någonting, man skulle nog få någonting gjort, men det måste nog ha varit en ordentlig utmaning alltså, och du måste nog ha känt dig många gånger, jag vet, lite lost på något vis.
Ja, men verkligen. Allt med franska byråkratin och allt hur saker och ting fungerar här. Så det var nog en omställning i början.
Ja, det tror jag verkligen. No, men kul. I alla fall med att du har fått slipp dit, för att då kommer du då får du också ett språk på köpet, och det är ju bra.
Ja, precis. Mm. Det var en anledning varför jag ville flytta hit också, för att lära mig ett till språk.
Ser du? Fint så. Vi ska fortsätta med Märta Westerlunds fråga. Hennes fråga lyder på följande sätt.
Hej Linda. Jag funderar, vem var du i klassrummet i högstadiet?
Oj, jag var väldigt jobbig.
Oj då.
Jag störde de andra. Det kan jag säga att jag gjorde. Jag förstörde för de andra, men klarade mig själv bra.
Aha, du var en sån, ja. Du hade alltså, ja. Du studerade till läkare nu för tillfället. Har du alltså lätt att lära dig? Du kollar på en bok och du bara, jajamensan, det fixar jag.
Ja, och ibland kanske tempot i skolan var lite för långsamt, eller så blev jag kanske lite rastlös. Och då kanske jag inte gav studier åt de andra. Fast det blev bättre. I gymnasiet var jag ändå lugn. Mm. Men ska vi säga lågstadie och högstadie, så var jag inte bland de lugnaste eleverna, precis.
Är det någon gång du har tänkt på dina gamla lärare och varit sådär att det skulle vara bra med en sån där ursäkta där?
Flera gånger. Ja. Nej, men det var... Ja, ett tag där så var det lägsta betyget jag fick var uppförande. Var det lägsta betyget på betyget. Så det var inte, mamma var nu inte så nöjd över det, men jag har väl... Kärp till mig efter det.
Ja, men fint så. Du ska lämna Märta Westerlunds fråga och så går vi vidare till Thomas Söderlunds fråga. Den lyder på följande sätt.
Om inte du skulle ha börjat med fotboll, vilken annan sport tror du skulle ha börjat med?
Jag började faktiskt samtidigt med fotboll, så höll jag på med friidrott. Och så höll jag på lite med tennis och karate också vid sidan. Men jag höll på med friidrott ända fram tills jag var 19 år och flyttat till Sverige för att bli heltidsproffs på fotboll. Så då hade jag säkert varit friidrottare. Jag höll på med stavhopp och häcklöpning, och jag är faktiskt finsk mästare i båda grenarna i flickor 15 år.
Aj, ser du, stor grattis!
Mm-hmm. Ja, tack.
Intressant. Men det brukar nog vara så om man är bra på någon idrott, så då har man också varit bra på andra idrotter före. Så brukar det nog vara för nästintill allihopa, att man har bara det öga för att man har man en idrott man är bra på, så är det andra man också är bra på. Nu har det säkert varit så för många av dina lagkamrater.
Ja, men så är det, och i landslaget vi har folk som har varit med i OS och vunnit världsmästerskap och EM i andra grenar än fotboll, så jag ser det själv bara som en rikedom att hålla på med flera sporter samtidigt och inte specialisera sig för rum.
Vilken intressant femkamp ni skulle få sig med finska landslaget, om ni skulle ha en sån här liten roligare dag, så ni tar någon sorts femkamp och där har ni då finska mästare i massa olika grenar.
Ja, det hade varit roligt.
Nåja, hörru, vi ska lämna Thomas Söderlunds fråga där, så går vi vidare till Susanne Marins frågor. Hon har faktiskt två hon också. Den första lyder på följande sätt.
Om man misslyckas rejält i en match och gör något som leder till en förlust, hur jobbar man mentalt för att inte drunkna i negativa tankar och komma vidare till en ny match?
Jag känner väl själv att jag har blivit sämre och sämre på det där ju äldre jag har blivit, fast jag har trott att det skulle vara tvärtom. Mm. När jag var yngre så var det mer en axelryckning, att jaha, okej, okay. Men nästa match, det kommer nästa match om en vecka, då är det bara att göra rätt. Men nu kanske... För jag är äldre och kanske har mer ansvar också och axlar ett större ansvar och så känner jag, om jag misslyckas så kan jag verkligen känna ganska stor ångest efteråt, men det gäller bara att släppa det och gå till nästa träning och lära sig att försöka göra bättre så man slipper känna de skuldkänslorna och den ångesten efter matchen.
Jag brukar ju ha på det viset att jag, om jag har missat och varit med idrotta själv med på väldigt sån här ordentlig amatörnivå. Men om jag har varit med på någon match där, eftersom jag är ganska tävlingsriktad själv och jag har missat ett ordentligt läge, så kan jag nog drömma om det och fundera på just det där läget. Varför satt inte jag in bollen när jag hade ett sådär öppet läge? Är det samma sak för dig att du går igenom det om och om igen och du slipper inte riktigt det där läget?
Ja, absolut. Och det kan vara svårt att sova. Sova natten efter matchen, för man går igenom matchen i huvudet och de situationerna om och om igen. Så det kan vara lite svårt att somna, men nästa dag är det ny dag, ny träning och då brukar jag ofta kunna släppa det.
Men skulle du säga att du har på det viset ett taskigare jobb som fotbollsspelare som anfaller? För där är det ju ganska klart att har du ett läge, du ska skjuta bollen på mål, så ska den gå in i mål, medan en mittfältare har ju förstås en helt annan uppgift på fotbollsplan. Men skulle du säga att sett i det där att ha ligg sömnlös efter ett misstag, eftersom du kanske skulle kunna vara en sumpad chans, skulle du säga att du hade sämsta, eller att anfallarna hade sämsta jobbet sett i det på fotbollsplanen?
Jag har faktiskt funderat på det där och tycker kanske själv att anfallaren kanske har ett av de bästa jobben, för målvakten gör ett misstag, då kan det syns det väldigt tydligt. Samma sak i backlinjen. Misstagen där syns väldigt tydligt. Eller om de gör en väldigt dålig match. Om målvakten är sämst på plan, så kommer det synas väldigt tydligt i resultatet. Själv kan jag vara urusel hela matchen, men gör ett mål och plötsligt är jag största kärnan och hjälten i matchen.
Ja, no,
så på det sättet är det, man har mycket att vinna, men kanske inte lika mycket att förlora som en målvakt. Men som du säger, missar man en chans och man hade kunnat vinna matchen, så klart att det är något man går och tänker på och som man då kanske drömmar om nästa natt.
Just det. Hörru, vi ska gå vidare till Susanne Marins andra fråga. Den lyder på följande sätt.
Hur förbereder du dig inför en viktig match? Både mentalt och fysiskt.
Om vi börjar med matchdag. Jag försöker se till att få en så bra natt som möjligt. Gå och lägga mig i tid och hoppas att jag inte behöver stiga upp så himla tidigt på morgonen. Äta frukost. Det varierar lite beroende på om det är med landslaget eller om det är match här i Frankrike. Men om vi tar landslaget, så då har vi frukost och den dagen brukar vara väldigt lugn. Vi har på morgonen har vi ett aktiveringspass där vi går ut och joggar lite och väcker kroppen. Men jag brukar alltid se till att jag brukar få en tupplur under dagen vid något skede. Och efter den tuppluren så börjar liksom jag förbereda mig mentalt, kanske lyssna på musik. Går igenom bilder av hur jag tror matchen kan se ut och situationer i matchen som kan uppstå och hur jag själv ska agera i de situationerna och sen brukar vi dra till stadion så att vi är där ungefär en halvtimme innan matchen och där blir det lite till aktiveringar först i omklädningsrummet innan vi drar ut på plan och gör uppvärmning. Men den dagen brukar vara väldigt, matchdagen är väldigt lugn. Allt går ut på att bara försöka vara utvilad och att jag fått i mig tillräckligt med mat och kolhydrater så jag orkar springa på matchen och så är det bara att gå ut och köra när domaren blåser i pipan.
Hur är det med någon sån här serier och saker? Är det alls någonting du sysslar med att du håller på att se en bra serie och tänker att nu ska jag slappna av och tänka på någonting annat, att jag ser på en film eller en serie, då är det matchdag, eller?
Nej, för mig inte. På matchdagen blir det egentligen inget sånt, utan det, jag försöker göra så lite som möjligt och få in den där tuppluren, att jag försöker sova i en timme vid något skede under dagen. Och förutom det är det att äta 2-3 måltid, varma maträtter innan maten alltså innan matchen, om matchen är på kvällen eller. Men här i Frankrike så samlas vi redan vid 10 på morgonen på hemmamatcherna. Så då blir det att jag vaknar, packar grejerna, drar till stadion och så hänger vi där med laget och väntar på att matchen ska börja. Då blir det ingen tupplur.
Vad föredrar du? Att det finska landslaget eller Paris FCs?
Det finska landslaget.
Ser du bara?
Mm. Jag tycker annars också mer om kvällsmatcher. Alltså jag vaknar upp på ett helt annat sätt. Om säger att det är en kvällsmatch, det är mörkt ute och lamporna lyser på stadion och det börjar bli kväll och lite så. Det är då jag känner mig som mest pigg och alert.
Mm. Just det. Nu, vi ska lämna Susanne Marins fråga där och så går vi vidare till Tage Rönnqvists fråga. Hans fråga lyder på följande sätt.
Tage Rönnqvist här. Hej Linda Sällström. När blev du senast så glad så du riktigt så där började fnittra för dig själv?
Oj, jag kanske inte är den personen som fnittrar när jag blir glad, utan det är väl mer om något, om jag ser någon kul video eller något sånt som jag kanske fnittrar, men senaste gången jag var riktigt, riktigt glad måste ju ha varit efter landskampen mot Skottland då vi vann. Då vet jag att jag var glad, men jag kan inte minnas att jag skulle ha gått omkring och fnittra på planen efteråt.
Det ska också vara lite konstigt om man ser det gå runt och fnittra resten av matchen efter att ni har gjort 1-0. Men hör du kan ju kanske slänga hit något tips då istället. Någon komedi, vi är ändå coronatid, de flesta sitter hemma, alla sitter och nöter genom allt vad som finns på de stora streaming-sajterna. Vad har du för någon egen sån komedi eller komediserie som du skulle kunna rekommendera till mig och alla lyssnare?
Alltså jag vet inte om det här riktigt faller under den kategorin, men här i några dagar har jag nu kollat på det här All Together Now, Suomi.
Aha.
Det här musikprogrammet. Jag tror inte att det är menat som en komedi, men jag tycker att det är väldigt roligt.
Nej, men det kan ju bli det bästa om man ser på någonting och tänker att det här skulle inte alls borde vara en komedi, men du tycker att det är jätteroligt. Jag vet inte om de som har styrt ihop hela programmet, producenter, regissör och så vidare, ska vara glada eller inte. Vad tror du?
Jag vet inte, men det är väldigt underhållande i alla fall. Jag tycker det är kul.
De är fantastiska. Vi ska gå vidare till Janne Hyötys fråga. Hans fråga lyder på följande sätt.
Hur ofta händer det att du kommer i konflikt med dina fotbollskollegor?
Hur ofta? Ja, det händer ju hela tiden. Men det är ju inga allvarliga konflikter, utan det kan ju mer handla om en situation på träningen där kanske har blivit ett missförstånd om vem som ska passa vem och när. Och så kanske det inte blev så lyckat. Och då kanske det blev en konflikt där. Den andra spelaren tycker att jag borde ha gjort på ett annat sätt. Medan jag tycker att hon kanske borde ha gjort på ett annat sätt. Så, sådana små konflikter blir det hela tiden. Men jag har aldrig något som har involverat knutnävar eller något sånt här. Det har jag aldrig varit med om.
Mm. Men det måste väl vara ganska svårt det också. Jag menar, du spelar i många olika lag, du spelar i många olika lag och för tillfället i Paris och finska landslag. Om du ser till exempel två lagkamrater som hamnar i luven på varandra. Det måste vara ganska svårt, det kan bli lite tryckt stämning och så vidare. Hur jobbar ett lag vidare från en sån grej?
Men det hör väl till och vi alla, i slutet på dagen så vill vi alla samma sak. Vi vill att vårt lag ska vinna och vi vill att alla ska spela så bra som möjligt. Så det som ligger bakom ändå, det förstår alla var liksom det kommer ifrån om någon ibland ryter till eller så. Så det är inte hela grejen, det är inte hela världen och ingen stor grej utan. Och det alltså, jag har inte varit med om några sådana stora konflikter eller slagsmål eller något sånt, utan det är väl mer att kanske fransmän är lite mer raka än vad kanske svenskar är. Och om fransyskan blir sur eller irriterad så kanske hon säger till lite snabbare än kanske en svensk spelare gör. Så här blir, men det är en kulturgrej och det så de funkar och man vet att det här är fotbolls, det som händer på träningen har inget att göra med vad man tycker om människorna på liksom privat och utanför fotbollen, utan om det blir en liten liten grej på fotbollsträningen så är det något man släpper efter träningen och det brukar inte bli några större grejer än så.
Mm. Det här kanske är en känslig fråga, men jag tänkte att jag skulle fråga den i alla fall och vill du svara så vill du svara, men har du någon gång varit med om det att det blivit ett sånt infekterat läge i något av alla de lag du har spelat i att det helt enkelt inte i princip funnits någon lösning på det och det har påverkat hela laget negativt?
Ja, så det finns ju folk som kanske inte går ihop så bra, eller så kan det vara en tränare som kanske har en ledarstil som inte överhuvudtaget passar gruppen eller laget och då kan det ju självklart ha påverkat hela atmosfären, men det, då brukar det bara vara att man vet att okej, säsongen är så här och så här lång, då gäller det att stå ut den här tiden och efter det lär det bli förändringar.
Just det, okej. Nå ja, men när du vill lämna Janne Hytys frågor där så går vi vidare till Patrik Degermans fråga. Det här är en intressant fråga tycker jag som också är fotbollsintresserad.
Jag har länge tänkt på att fotbollsreglerna är helt crazyga. Så att om du fick ändra på fotbollsreglerna, så vad skulle det vara?
Oj, det var en väldigt bra fråga. Jag funderar lite hur det skulle se ut om man skulle kunna köra typ hockeybyten. Bara liksom byta av och an, att hur det skulle funka eller om då domaren blåser av en situation att man stannar klockan då, så då skulle man i alla fall komma bort från det här att folk bara maskar och filmar för att tiden ska gå om de leder matchen, då skulle man i alla fall komma ifrån det. Det kanske skulle vara något. Ja, det kanske jag skulle ändra på. Hade jag haft flera dagar på mig att tänka så skulle jag säkert komma på något mer kreativt men liksom helt nya grejer eller något, jag vet inte, ny utrustning, man, typ fotboll goes quidditch eller något sånt.
Ja, det skulle faktiskt vara intressant, men det kan ju också hända att det är en sport för framtiden, man vet aldrig.
Ja, eller hur?
Men det där håller jag med dig, helt och håller med. Det maskande inom fotbollen. Jag är personligen så att jag gillar mer fotboll, gillar mer att se på fotboll. Men det är väldigt nära att hockeyn blir far före eftersom man ser mindre av det här maskande och att någon lägger sig ner i slutminuten och de leder. Och jag tycker det, fastän jag ser det hos mitt eget lag så kan jag bli till viss del irriterad över det. Eller samma sak när det blir ett byte och de går sakta till byte. Och där håller jag helt med dig att där tycker jag också att klockan skulle kunna stannas. För det skulle bli ett helt annat tempo, en helt annan fotboll om det skulle vara på det viset.
Precis.
Nåja, men du vill lämna Patrik Degermans fråga där och så går vi vidare till den sista frågan som är ställd av Jonas Bergqvist och den lyder på följande sätt.
Vad är det mest motiverande någon sagt åt dig?
Gud, du sparar den svåraste frågan till sist.
Ja, jag tänkte att den här är ganska knepig så att vi vill lämna en sån här liten härlig tankeställare till sist.
Ja, den var jättesvår. Vad kan det ha varit? Jag är inte någon sån som liksom skulle läsa en massa citat eller tänka på. Men okej, tränaren i Vitsjö, han är en väldigt speciell man. Och han har sina egna metoder för att peppa laget innan matcher. Och när det har varit riktigt viktiga matcher så kan det hända att han har tagit det lite till next level och typ klätt ut sig. Han hade, det var innan någon match hade han fått låna militärutrustning av någon av hans kompis och så traskade han in i omklädningsrummet klädd i den utstyrseln och hade, han brukar ha riktigt bra tal också innan matchen för att peppa laget och snacka att men nu är det som att vi går ut i krig och så. Och vid något skede han kom in och haft, jag tror han hade en sån tvättsvamp med sig och då skulle det liksom symbolisera att efter matchen så vill han att vi ska liksom, han hade en blöt vätsvamp som han sen pressar ur allt vatten ur och så här, men efter matchen ska vi verkligen pressa ut allt, eller under matchen ska vi pressa ut allt vi har och liksom på samma sätt som den tvättsvampen. Mm. Han har nog säkert haft några ännu mer kreativa grejer och så, men han var väldigt bra på motivera och inspirera folk innan matchen.
Men det låter ju jätteintressant, tycker jag. Det här, och jag är ju en sån, så jag går ofta igång på såna här grejer, att någon håller ett tal eller någon gör någonting lite extra före man, bara man ställer sig en ring och man ropar till och någon står där i mitten och bara taggar till allihopa. Jag i alla fall är en sån, så att jag blir mer taggad då. Är det så som med dig, och tyckte du att det funkar bra där i Vitsjö?
Ja, nej, men det tycker jag. Jag tog med mig lite av det där också. Jag var kapten innan eller inför en match med landslaget, och då ville jag ta med mig lite av det här. För vi brukar samlas i en ring i omklädningsrummet precis innan vi går ut på planen, och då brukar kaptenen då säga några ord för att tända till laget och innan vi går ut. Och då hade jag hade en matchtröja som jag hade blött ner, började med att slänga den på marken och säga att nej, idag ska vi vara villiga att springa så mycket att vi är lika svettiga som den här tröjan är blöt. Att vi ska jobba röven av oss, så hade jag hämtat lite plåster från medicinväskan och så att idag ska vi vara redo att blöda för varandra, att det kan göra ont ibland, men vi är här för att vinna. Och men jag använde lite sån rekvisita för att få lite mer tryck bakom mina ord, och folk efteråt sa att de kände sig taggade och motiverade, så det hjälpte väl. Men jag tror tyvärr att vi förlorade matchen ändå, så det hjälpte väl inte så mycket.
Herregud, till och med jag blir ju, fastän du bara nämner det här, så jag blir ju taggad. Jag blir så att nu ska jag få ut och spela någonting, nu ska jag vinna någonting. Alltså, jag har faktiskt badminton-träning, eller badminton-match kanske man kan säga. Det spelar alltid med två polare ikväll, och det ska jag tänka på det just för det. Kanske jag drar med och plåster där också för att se hur du reagerar. Nej, men vad roligt det då. Vad fantastiskt alltså. Jag tycker att det var helt rätt gjort jag också. Man gör lite extra, för att inte var ju så jättemycket som extra, jo, men det var ändå lite extra, och här får säkerligen folk att bli sporrade, och här lämnar därtill ett minne i huvudet på de här personerna. Samma sak som tränaren Vitsjö för dig.
Ja, precis. Och det var lite mer än bara det att kom igen tjejer, nu kör vi.
Mm.
Det har man ju hört så många gånger förut, så det har ju inte kanske samma tryck mera. Så då tänkte jag att då måste man gå lite utanför boxen och testa något lite nytt här.
Och man gillar när man är utanför boxen.
Ja.
Hörru, där var den sista frågan till dig. 10 eller 12 frågor blev det egentligen, en väldigt salig blandning med frågor. Men det gick ju bra det här. Det var ju fantastiskt. Alltså, det var roligt att intervjua dig till snack om all de här grejerna.
Ja, det var kul att vara med.
Ja, fantastiskt har du. Och hur fortsätter du nu? Vad har du för kommande svåra fotbollsmatcher?
Då är det EM-kval med landslaget, Skottland borta 1 december, och fram tills dess så fortsätter matcherna här i Paris.
Mm, ser du bara. Stort lycka till med matcherna i Paris, och stort lycka till. Det blev faktiskt sådär megastort här nu med finska landslaget. Vi sitter alla här hemma och håller tummar och tår att det ska gå vägen.
Tack så mycket.
Och tusen tack för intervjun. Det var en jätterolig intervju.
Så lite så. Det var kul.